Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
HIF-podden nummer 48 i ordningen, är det det, Marjan?
Jajamän.
Absolut, då säger vi välkommen till dig, Marjan. Så välkommen till mig själv, Thomas Nilsson, tack så mycket, och Mattias Hjelm.
Tack, tack.
Thomas, den ständiga konstanten och garanten för att HIF-podden existerar och går framåt. Du, och jag var ju inte med i förra veckan ju.
Nej, konstanten, konsonanten Thomas Nilsson.
Ja, men då var jag i London. Ja, nej, inte förra veckan. Nej, det var det.
Hur var det i London, Marjan?
Det var för oerhört trivsamt. Jag var på en ny arena. Jag var på Tottenhams nya arena och mådde bra och hade det bra. Så kan jag till och med ha överseende med resultatet där. Men det var historiskt. Första förlusten på nya arenan, första insläppta målet. Jag var med om det.
Ja, det är ju ändå liksom trevligt att liksom skriva in sig i historieböckerna.
Lite så, ja.
Typ som HF-målvakten lånet Tom Glover, som är sista man att bli utvisad någonsin på White Hart Lane, om ni ska prata Tottenham.
Jag tror faktiskt, för att ta HF-koppling till det hela, så... var det någonstans jag läste om att Tottenham förlänger nog inte med honom kontraktet?
Nej, och
där är det han väl free agent från de här sommaren här.
Ja, och tittar man på, nu är det väldigt, väldigt svårt att bedöma en målvakt i icke-matchsituation och så, men jag har varit på en hel del träningar och sett en hel del målvaktsspel, och jag hade ju inte hållit hårt i honom om jag vore Tottenham. Om man säger så. De har väl lite på målvaktssidan.
Men ska HIF hålla hårt i honom?
Nej.
Jag hann inte ens klart med frågan.
Ord och inga visor.
Nej, men tittar man på det där så... Han har inte gjort tillräckligt för att sträcka ut... Att han skulle kunna påverka någonting i HIF. Däremot...
Då blir det bara en kostnad, menar du? Då, precis. Om man signar honom på ett kontrakt.
Ja. Sen å andra sidan... Kanske säsongen ut... Per Hansson är fortfarande inte i träning.
Nej.
Så kanske säsongen ut om jag backar ett steg. Men sen...
Vad är det status med Per? För det är ju det som tror jag snarare det folk vill veta, än att med all respekt för Glover, hur det, hans vidare karriärsöden ser ut. Så tror jag folk är intresserade av hur Pers karriärsöde.
Mm, och det är ju ingen som vet.
Nej.
För tillfället.
Han själv kanske?
Nej, inte han själv. Och Per har ju slutat på något sätt lyssna på sig själv och mer lyssna på det medicinska teamet. För han hade sina drömmar och förhoppningar under försäsongen att han skulle bli klar till den allsvenska premiären. Men ja, han var ju naiv. Och sen har han lyssnat mer på andra. Så att det lär ta tid.
Jag vet att jag frågade honom i kulisserna där vid något träningssammanhang när man morsar på spelarna, och så slängde du med frågan, men det är inte fara för din karriär i stort, va? Det trodde han inte. Mm. Men man kanske ändå ska ha med det som en liten sån där brasklapp när ingen vet vart det tar vägen.
Nej, om ingen vet så kan man ju lika bra ta med det också, eller bör ta med i kalkylerna att det kan vara, framförallt så handlar det om att Per Hansson människan ska bli frisk och kry och kan vara 100% i precis allt han gör. Och sen om det handlar om att kasta sig på en gräsmatta eller göra något annat, så handlar det om personen. Och det är det som Per också kommit till insikt med. Så en liten utläggning från nya Tottenham Stadium, eller vad den heter, via Tom Glover till Per Hanssons förehavanden. Så får vi väl återkomma till just den biten. Marjan, vad har vi på tapeten idag?
Idag ska vi väl kika på vad heter det här som teaterfolket har, det här som är symbolen för teater, det här heter det Janusansiktet eller vad det heter, de här dubbla ansiktena, för det var lite grann det som jag fick en känsla av när jag såg HF Djurgården.
Theater of Pain omslaget alltså.
Med Mötley Crüe, alltså, ja. Ni hör vi slängs till, med, till höger och vänster. Ja. Så är det här.
Theater of Pain som för övrigt släpptes 1985 när Andreas Granqvist föddes.
Och Caroline Seger, va?
Och Caroline Seger. Tack för din julaftons grej som vi gjorde på Filborna för några år sedan. Hjelm. Ja, kör igen.
Ja, men löpsedeln. Men där finns ju rätt mycket bitar att plocka upp från den matchen som vi kan ta med oss in i den uppgiften som väntar i Kalmar här i helgen. Och där då HIF åker utanför Olympiaskyltarna igen. Och då är man lite med en ytterligare ett lag. Man är ett par olika lag lite då och då. Liksom. Man går in i olika så jag säger, skepnader. Mm. Och sen har vi, ska vi prata lite grann, tänkte vi om, även med Kalmar-koppling, ett allsvenskt rekord. Men det kan vi återkomma till.
Lite down memory lane.
Jajamän.
Mm. Ska vi då börja på Helsingborgs IF mot Djurgårdens
IF. Vi backar bandet.
IF, vi backar bandet mot Djurgårdens IF. Jag skrev på den sämsta publiksiffran sedan 1966, ursäkta, när det gäller ett av de tre stora Stockholmslagen.
När England senast vann VM.
Ja, precis. Vi ska kasta
oss tillbaka. Vi hade kopplingen till England.
Ja, London. Din uppgift här blir att hela tiden försöka slänga tillbaka oss till de brittiska öarna. Men HF Djurgården där inför en dålig publiksiffra. Men en väldigt, väldigt bra publik, ska jag säga, som var på plats från bägge sidor. Vad såg vi?
Först undrar jag, varför var det så lite folk?
Det undrar nog HF också. Vi ska veta att tittar vi på de tre Stockholmslagen, om vi nu buntar ihop dem, så finns det ju en historik kring Djurgården som går tillbaka till 2014 som vi kan se i statistik.
Men det är ju 5 år sedan.
Vi kan ändå se den i statistiken, Marien. Att där är någonting i det. Sen är det... Tittar vi på maj månad... Om vi får titta på hur det såg ut på gator och torg i måndags när det snöade. Det är ju inte hyggligt mot ett redan ansträngt fotbollslag att locka publiken när det kommer. Där finns yttre parametrar. Som jag pratade med Joel Sandborg, klubbdirektören, han pratade om. Vi har stenkoll på publiksiffrorna. Jag kommer gå i god för de här. Att vi är rätt på det i kalkylerna i budget och så. Jag förutsatt att det inte blir ett pissregn mot Hammarby i april eller snöstorm mot något av storlagen. Nu fick man ju det nästan i maj. Och då är det ju, man är ju körd på kalkylerna redan.
Men jag tänker att är HIF-supporten så framåt tittande att man går in på SMH eller annan valfri app och kollar, okej, hur ser det ut om 4 dagar när HIF ska spela? För grejen var ju att det var ju inte så många sålda som det borde ha varit innan. Så det handlar ju inte bara om matchdagen här, att det var dåligt väder då, utan...
Nej, det är ju ingenting du kan gömma dig bakom den här, det meteorologiska, utan det är bara en liten... om vi säger att vädret är grädden, så blev just den skämd. Men... Du har ju ett styvt arbete, eller man har inte gjort ett tillräckligt styvt arbete, så enkelt är det. Jag vet inte vad du ska göra, men utefter de siffror du har budgeterat med så har man bevisligen inte gjort tillräckligt.
Till matchen då?
Ja, det var ju som sagt två helt olika skepnader på HIF-lagen, där det är lite grann... Det ska väl tilläggas det här med det, jag tycker det är ändå någonstans lovvärt om vi har det som en utgångspunkt, är att Faktum är att just från HIFs sida, jag vet att utifrån diskuteras det kanske mycket. Ja, men de saknar den och de saknar den och den. Men inifrån, när man pratar med HIF till exempel, när man pratar med ledare och spelare och sånt. Så faktum är alltså att de är väldigt duktiga på att lägga allt åt sidan och inte hänga upp sig på. Jag tyckte det var värre för med HIF när man kunde hem till och med kanske under P.O. Ljungs första år som HIF-tränare då när Mellberg hade BP och Dalkurd och BP stack iväg. Och man kunde ju höra nästan varenda gång man kom upp på en träning där P.O. Ljung liksom la fokus på att oj, de är samspelta och vi är ett helt nytt skede och så här. Men där har ju P.O. Ljung blivit betydligt mer så att säga allsvenskt professionellt kompatibel genom att inte liksom insett någonstans att ja, men, vi ska framåt, vi får göra det med det folket vi har här, och det tycker jag HIF har skött. Det var ett av mina bestående intryck, att nu när man inte hade Andreas Granqvist, man har inte Farnerud och man hade inte Bjarna som fram till nu till Djurgårdsmatchen, så tycker jag man hänger inte upp sig så mycket. Det är rätt tunga pjäser. Eller om jag sa, är det någon jag glömde bort där också? Så, ja, Per Hansen då givetvis. Ja. Men man har städat, eller man håller det borta från de här störningsmomenten, att vilka har vi tillgå, vilka har vi inte att tillgå. Utan vi har det materialet och det får vi liksom hushålla med och spela med. Det tycker jag HIF är väldigt bra på, det tycker jag man ska fortsätta med.
Och jag tycker att P.O. Ljung gör en solid insats långt över 90 minuter också i den här matchen, för att HIF blev ju faktiskt bortdömt på ett horribelt linjedomarmisstag.
Ja, men jag träffade min målare häromdagen och han och vi pratade om offside-målet, och han är AIK och han för 20 år sedan kan han fortfarande med, ja, men HIF vann faktiskt ett SM-guld som gick ut över AIK på grund av ett offside-mål.
Ja,
så funkar det, supportar,
precis. Men det jag ska komma till, det är ju P.O. Ljung, han säger att ja, det är ju, ja, men det ser man ju, det är offside, det är tråkigt. Det är tråkigt för oss, men så är fotbollen, det är mänskligt att fela. Punkt.
Punkt.
Ingenting, alltså istället för att vi blir ju bortdömda och vi blir hit och dit och den biten. Det hade ju varit ett annat.
Det är alltid så med de här domarna när vi har dem här.
Ja, det är ett annat störningsmoment som man väljer att tackla på precis på samma som att ja, du har inte Granqvist. Det är inte du som håller i flaggan. Nej, bra. Vi kan inte påverka det. Synd.
Skulle det ha varit skillnad om Andreas Granqvist hade kunnat göra sig själv rättvisa till 100% och varit den spelare han tänker sig vara och kan vara när han kan gå för fullt och inte ha ont i ljumskar, och när Alexander Farnerud är i form som han kan vara, hade det varit ett annat snack då kanske, att okej, nu har vi inte de här med, hur ska vi tackla det? Nu kanske inte de tappen är riktigt fullt så stora som de skulle kunna vara.
Jo, men det är de. Just, ja, Alexander Farnerud har ju en del egenskaper som kanske inte andra mittfältare har där, som i den positionen. Som nu gjorde Andreas Langen väldigt bra ifrån sig.
Riktigt, riktigt bra.
Ja, och dessförinnan är det väl Johan Persson som också har vikarierat över. Och det är andra sorters mittfältare, så HF tappar den och då får man uppfinna ett annat spel som där det länkar bakifrån och framåt till de här offensiva fyran. Och jag tycker ändå man löste hyggligt i alla fall. På hemmaplan definitivt. Vi kommer till bortaspelet i sen ju. Men Andreas Granqvist, ja, men det är klart, det är så mycket mer än att du får en bra fotbollsspelare. Men Holgersson har ju gått in och tagit en ledarroll.
Jag tror inte matchbilden har sett annorlunda ut med Andreas Granqvist.
Men Marcus
just i den här isolerade matchen.
För att Marcus Holgersson har ju ändå liksom, han är, för honom är det naturligt att kliva in just i den ledarrollen. Ska man vara faktiskt ärlig, så räddar han ju unge Charlie Weber vid ett x antal tillfällen under det här frånvaron av Andreas Granqvist har gjort Marcus. Och är på den nivån som man kan förvänta sig av honom.
Mm. Första fem minuterna har HIF två skott vid sidan av mål, eller det är Mamudu Moro över. Max Svensson försöker curla in den strax utanför Statena-målet. Sen kommer en snabb omställning som en crossboll, va, ner förbi, såga igenom mellan vänsterback, mittback och Anders Randrup, glider in 1-0. Det är väl egentligen Djurgårdens enda heta chans. Men sen blir det väl en rätt tradig första halvlek, va? Håller ni med?
Ja.
Ja, alltså det är ju, Djurgården månar ju mest om att ligga rätt i position och organisera sig, och sen så springer Touray mest offside, tycker jag. Det som är ju intressant lite grann är återigen det här med att nu nämndes det, så jag, att det var fjärde inläggsmålet som HF släppte in här.
Mm, och vilka är han, lagkaptenen var förbannat trött,
ja,
på det.
Han var rätt så trött på det. Och det är ju såklart anmärkningsvärt. Varför blir det så här? Måste man dubbla ute på kanterna? Måste någon av de här balansmittfältarna gå ut på kanten för att hindra det, hjälpa till, pressspelet, hur funkar det? Ja, jag vet inte det, men det är nog något som jag tror definitivt HF tittar på.
För då har ju Max Svensson som väljer det att gå in, eller väljer att ha den ordern och gå in i banan.
Ja.
Och han är ju också
en del av försvarsspelet.
Ja, och han är ju centralt när detta kommer.
När Djurgården kommer.
Så att korridoren är ju Adam Erikssons. Och han går ju på Djurgård, han ligger bakom Djurgårdens andra vågsgubbe, så att säga. Så han är ju helt ur spelet när målet kommer. Om vi ska se honom som försvarande, ja, på vänsterflank. Sen kommer en andra halvlek.
Ja, för första halvlek är ju inte alls bra med HIF. Ja, det började hända lite grann sista 10 minuter kanske i första halvlek, utan att HIF överhuvudtaget, de var helt ofarliga sista tredjedelen. Mm.
De här 5 minuterna jag pratade om inledningsvis också var finurliga med klackspel, som man ser Wanderson och Rasmus Jönsson, Max Svensson, Moro är där, men som du och jag pratade om när vi inte poddar, också du och jag, mest hela tiden, Marian. Och då är det är finurligt, men samtidigt så är det i samma yta allting händer. I Rasmus Jönssons yta som Wanderson opererar.
Ja, för där vill de båda två vara, såklart ju. Mm. Jag vet inte,
Det är väl en sak att titta på. Som jag har förstått det, när jag har pratat med Wanderson, så han vill inte vara längst upp. Han trivs inte där, och jag förstår inte riktigt då varför man envisas med att spela honom där om och om och om och om igen. Och så kan man säga att det finns inga alternativ. Jo, om man nu kan uppfinna hjul på alla andra positioner i HIF, så måste man kunna uppfinna ett hjul där också. Det tror jag man kan. Mm. Han funkar ju uppenbarligen inte riktigt i den rollen, om den är att göra mål, för det gör han inte. Mm. Sen kanske PO då ser någonting helt annat i Wanderson, hans jobb och så vidare, men jag vet inte. Om man har en spelare som själv egentligen inte vill spela där och inte tycker att man gör sig till 100% där.
Ja, är man då 33 år, vad som han är, då har du ju rätt mycket ryggmärg att du tar dig till en position där du...
Och det är ju helt uppenbart att på försäsongen, okej, med annat motstånd från andra ligor och så funkade ju Wanderson bättre, och han gjorde mål och det var saker som hände. Nu har ju Max Svensson kommit in där mer igen. Men det här är en disponering jag inte riktigt har förstått faktiskt. Ja, att Max Svensson spelar förstår jag, men att sätta Wanderson där uppe när Bjarnason är skadad.
Boysen spelar ju där mot Östersund.
Mm.
Och sen var det ju en match där det väldigt mycket hände på 24 minuter i första.
Och det är klart det finns andra som skulle kunna vara där. Moro, ja, men då har han varit väldigt bra ute på sin högerkant. Vill man inte flytta honom? Rasmus Jönsson?
Jönsson var ju, hans stora problem första halvlek var ju att att de lyckades låsa ner honom och fick honom felvänd.
Men han skulle säkert kunna testas även längst upp istället för Bjarnason. Och in med någon annan, kanske Wanderson bakom där istället. Jag vet inte, men på något sätt ändra på det. Att fortsätta med detta som uppenbarligen inte ger resultat. Det
är... Jag tror inte man ska gå över till två, alltså ändra alltihopa genom att köra två anfallare, för liksom gå över till 4-4-2, för HF så inkört på det här.
Ja, nej, det är inte
3.
Så jag menar.
Nej, nej.
Men att hitta en annan toppgubbe än Wanderson.
Men nu är ju, om vi då flyttar framåt till andra halvlek och en bit in i andra halvlek där det kommer ett byte, så är ju toppgubben frisk igen, André Bjarnason. Och det blev ju ett helt annat HF i andra halvlek. Även om André Bjarnason, hade han varit i lite mer matchtempo, så hade han ju fått den där lilla touchen. Hade han ju tagit med vänsterfoten istället för att vänta.
Men en av de stora förändringarna är ju faktiskt att Rasmus Jönsson kommer rätt i och får de ytorna. För det är, alltså vad det gäller anfallsspelet, så är det ju att Rasmus Jönsson, och sen så står ju HF högre med laget.
Mm.
Plus att den här diskussionen, den tycker jag är intressant. Jag vet inte vad ni säger. Återigen så ser du att ett konstgräslag tar helt slut.
Jag skulle komma till det. Jag läste det direkt efter matchen också. Jag tänkte, det här är ju, här har vi Norrköping, Hammarby, okej, GIF Sundsvall lyckades ju av de här lagen, och så Djurgården då. Men de tar slut. Och jag vet, Robert Laul skrev det, att plastlagen orkar inte i 90 minuter.
Nej, detta var ju Djurgårdens första allsvenska match på året på gräs.
Då är vi inne i omgång 7.
Japp. Och det, ja, du skakar på huvudet, Morgan.
Och ligger det någonting i det här, så ska ju HIF vara väldigt glada för det just när det kommer till hemmaspelet. För ja, då finns det många poäng att hämta.
Ja, eller till lördagens bortaspel, som också är på ett av de få gräs. Och det har ju på något sätt vänts nu. Det har ju blivit så extremt mycket plast, så att gräset blir en fördel.
Ja, ja, precis. Ja.
Vilket är jag som är vurmare för, liksom, att det ska spelas på gräs. Nu tror jag att Kalmar faktiskt kan bli nästa, i och med att de inte äger sin arena längre, kan bli nästa konstgräs. Sådär.
Tror du?
Ja, det tror jag faktiskt. Om kommunen vill få in drifttimmer. Men man kan ju hoppas och tro att det kan bli en förändring också. För att de här andra som blir frånåkta nu på sin fördel av att ha, eller sin fördel, sin arenaägares fördel att ha konstgräs, kan inte prestera på gräs. Och det kommer ju de märka också, att missar storsatsarna Hammarby Europa i år igen, på grund av att de inte pallar spela i Helsingborg, Malmö och Kalmar, Falkenberg. Om de då når Europa, så åker de ut första mot ett estländskt jäkla gäng. Ja, då blir det nog diskussion även där uppe.
Jag tror också att det kan bli en förändring åt det hållet. För jag tycker mig ändå kunna märka av att det slås hårdare på trumman nu från flera håll. Från riksjournalister, och när tunga profiler som Andreas Granqvist, Marcus Rosenberg, de går ut och fler matar på i det här. Kan man få igång ett drev som faktiskt kan leda till någonting positivt, som vi ser det här nere då, så kan det ju hända någonting. Men det krävs att tjata och större och större profiler. Du har ju
Kim Bergstrand som är på presskonferensen, och P.O. Jung också, i hans sätt att föra sig, att han har blivit en allsvensk tränare, att han kan driva frågor och den biten, och inte som det var tidigare som vi pratade om. Så pratar han ju väldigt, väldigt tydligt om att HIF har ju positionerat sig. Och det är inte här och nu, utan det handlar om framtiden för fotbollen. Vi ser att det blir en förändring. Det är två typer av spel och prestationer, och folk som inte hänger med. Så sitter Kim Bergstrand, Djurgårdstränaren, som bara är 60 mil härifrån, och pratar om Östersund. Han har inga egna argument. Det handlar om att Östersund, är klart de ska få dispens.
Ja, men det är en helt annan sak.
Det är väl inga konstigheter. Men Stockholm, det är ju inte direkt fjällklimat i Stockholm.
Men vi kan ju stå här och prata om detta. Och ni säger att våra kollegor pratar om Andreas Granqvist och Marcus Rosenberg. Men någonstans så är det ju faktiskt fortfarande så att det är SEF och förbundet som har nycklarna. Och där vi vet ju också, alltså, i de här sammanhangen så talar ju pengar. Mitt förslag är, och du vet jag inte alls vad det är, mitt förslag är helt enkelt att de pengarna som man ökar med till klubbarna via nya tv-avtalet nästan, att de måste användas till bland annat ha ett spelbart underlag som är så pass naturligt. Det finns ju hybridvariant också, och den funkar ju alldeles utmärkt. Men att man, alltså visst, mina pengar är mina, jag gör vad de är, dina är dina och dina Nilsson är dina, ni gör vad ni vill med era pengar. Men jag tror att man måste gå in någonstans och faktiskt ha styrverktyg i detta fallet för att sätta press på klubbarna att vid någonstans, okej, okay, vilka...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Vilka klubbar, var ska vi sätta? Vilken breddgrad är gränsen? Ja, men det är ju, alltså, det är ju snö fortfarande i Östersund. Där fattar vi Sundsvall. De är inte medtagna och sånt. Men övriga, får ni nu x antal millar mer nästa år? Ja, men då får ni inte använda det på spelartruppen. Då ska ni använda pengarna till... Men sen är det ju kommunerna som... Nu tänker jag på de som äger sina arenor, va? Och vilka är det? Ja, det är ju inte... Vi har ju Sirius nu till exempel.
Ja, men du har helt rätt åsikter igen. In med dig.
Ska jag ta? Ja.
Pengar talar, det var det som var
ja, men vi har ju redan landgränser. Vi har ju något som heter Norrland. Låt dem spela på konstgräs i Norrland så har vi en färdig gräns.
Det är
punkt.
Dalälven alltså.
Ja, något sånt.
Ja, precis.
Det är bara att köra. Och sen säger jag också det att det jag menar är att ja, men för att SEF och förbundet kanske ska gå in och börja göra såna här saker krävs det ju en flod av sådana som trycker på SEF och förbundet. Jo, och det är det jag menar att den här cirkusen med journalistkåren som vi är inne i har ett stort jobb att göra. Och den stora allsvenska profilen faktiskt går ut och säger som de gör. Jag tror det är bra och det behövs om
men,
det ska hända
men något. Det kan vara ett slag i luften också som sagt. För att många gånger hindret är ju också här är ju att det, arenorna är ju kommunalt ägda. Jag förstår det. Det är där problematiken ligger också. Och det är där jag menar att förbundet och SEF, där har de ett jobb att göra och har ett, alltså att ligga på med vad det nu kallade lobbyverksamhet eller vad som helst att ligga på kommunerna. För där är ju, kommunerna ser ju bara för tjänsten i driften.
Ja, men du har fullständigt rätt, Marian. Det är 16 klubbar, det finns ett tv-avtal som det bara regnar ner pengar nu, alla 2020.
Det ska inte gå till agent och en högerback.
Precis, det ska inte gå till agent och en högerback, inte ens en vänsterback. Där finns pengarna, de ligger på bordet. Sen är det upp till klubbarna som säger att vi vill spela på gräs och hela den biten. Bra, då avstår du x miljoner här. Och då kommer ju HIF och Malmö och Kalmar säga, men fan, vi spelar redan på gräs. Mm. Ja, men då får ni faktiskt ta ert ansvar då, P.O. Jung och andra, för hela, hela fotbollsfamiljen. Nej, de pengarna ska ju då gå till...
Underlaget.
Hammarby och Djurgården som då hör in sig på Tele2. Mm. Vet inte vem som äger den. Kan vara kommunen, kan vara någon.
Men ja, och då är det nästa diskussion där. Ja, men det ser så många event. Ja, det har Friends också, eventkonserter.
Ja, precis. Och nu gjorde vi också. Ja. Och där gick alldeles utmärkt spela fotboll. Parken i Köpenhamn.
Ja, så. Där är det väl hybridgrejs också dessutom, ja. I Köpenhamn. Och det funkar aldrig. Ja,
funkar alldeles utmärkt.
Men det är pengarna som måste prata här och förbundet som måste ta lite ledarroll och SEF.
Mm. Och vi har ju några sinnessjuka får man inte säga, men ni förstår vad jag menar.
Vilka
Dalkurd och Assyriska eller vilka det var som de tyckte att arenakraven var så högt ställda så att de spelade utan publik. För att det var ju så helt tokiga arenakrav som vi har nu från SEF. Och förbundet som säger, ni måste ha det. Så bara, men då skiter vi av publik. Det var 76 poliser och ridande hästar. Och,
ja,
eller, ja, det är en vansinnig grej, det också. Men, alltså sätter de en massa krav, ja då får de ju sätta kraven också på att vi kommer spela på gräs. Och så säger kommunerna då som är ägare till arenorna.
Nej, det är vi inte intresserade.
Nej, men då får ju faktiskt... Älvsborg som då faktiskt äger sin egen arena. Barn Arena är det kommunen, Örebro.
Ja, kan det vara.
Ja, men då får ni ju spela på Friends till ni har löst detta.
Lite så är det, ja. Man måste sätta press på det.
Och sätta oss dispens.
Men de flesta är det ju faktiskt som jag har konstigt. Många av dem äger sina arenor då. Häcken, Norrköping. Vem nämnde du, Thomas?
Borås.
Det är ändå trots allt tre arenor där du kan byta ut underlaget där klubbarna själva styr.
Yep.
Men de måste få press på sig.
Annars får väl HIF och MFF börja utreda möjligheten att gå över till danska ligan.
Ja, det har ju diskuterats för faktiskt.
Då skulle ju alla andra vara nöjda och glada, få spela på sitt konstgräs, och MFF och HIF får möta gräsmotståndare.
Men,
nej, inte motståndare utan motståndare på gräs.
Men nu är det så pass ovanligt här nu att faktiskt att HIF ska ju spela två matcher i rad på gräsunderlag.
Just det
händer inte så ofta, men nu händer det, denna veckan händer det. Så efter Djurgården så väntar Nilsson, du ska till Kalmar.
Jag ska till Kalmar.
Nej, jag ska inte dit.
Jag och unge här, Erik Persson, ska till... unge, han är inte så ung längre än gode Persson.
Men kan vara du som är gammal också, Thomas.
Kan vara det också.
Då ska ni få med er ett underlag här nu. Jag bjussar på detta.
Gräsunderlag.
Nej, jag ska ett statistiskt underlag.
Oh!
Jag tar fram mitt block här och konstaterar att det som vi redan vet nu är till att börja med att HIF har tagit samtliga av sina poäng på Olympia.
8 hemma, 0 borta.
Som sagt, man är rätt vilsen när man kommer utanför. Andra halvlek mot Häcken var anständig, men både Östersund och i Göteborg så var det platt fall. Då såg de ut som en nykomling.
Mm. Jag vet inte vad du har med på ditt blogg, men jag vet hur det ser ut för Kalmar.
Men då ska du få säga här, då ska du få återkomma till det. HIF har faktiskt, förra året när de var helt överlägsna i Superettan HIF, så var de bara faktiskt fjärde bästa bortalag. Man hade både Falkenberg, Öster och HBK plockade fler poäng på bortaplan. HIF har med de här tre matcherna och de fem avslutande bortamötena mot Värnamo, Öster, Gais, AFC och Degerfors, har man inte vunnit på bortaplan sen ÖIS-matchen 14 augusti på Ullevi med 4-3.
Oj.
Där man till och med höll på att stå på öronen. Där tappade den också. Den. 4-3 mot ÖIS 14 augusti. Sommaren snackar vi då om. Senast HIF vann på bortaplan.
Det skulle du inte ha påmint om.
Det är lika räligt facit som HIF är bra på hemma.
Och sen, efter det följde Degerfors 1-1, men man förlorade inte heller å andra sidan. AFC 0-0, Gais 1-1, Öster 4-4 och Värnamo förlust 0-1 och så de här tre förlusterna. Så på 8 raka bortamatcher har HIF ännu inte vunnit. Varför är det så, Pågar?
Plocka fram statistiken och så bara skjuta iväg hårt. Varför?
Degerfors-matchen där på en... det är ju ingenting för gräsälskarna, den sumpplanen.
Öster borta går ju att förklara enkelt.
På en bakfylla, va? Ish.
Men huvudsaken är alltså det, HIF har ju inte vunnit på väldigt länge på bortaplan och nu går man till Kalmar. Och Jelm, du hade någonting om Kalmar där.
Ja, mycket talar ju för att HIF kommer att ta sin första poäng faktiskt i Kalmar.
Och, trea menar du eller?
Första poäng säger jag, kanske tre, men första poäng tror jag, för att Kalmar har inte vunnit hemma på sina matcher. Man har 5 oavgjorda, man har bara vunnit en gång och det är borta mot GIF Sundsvall. Så Kalmar är inget starkt hemmalag. Och det är på gräs dessutom. Jag tror att HIF kommer att ta en poäng. Om det räcker till alla tre, ja, Kalmar kryssar ju i princip hela tiden. Så det talar för ett kryss igen. Men en poäng, tror jag.
Mm. Oj, 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 vad ni har förberett om statistik.
Ja, men det har vi
så
fått
visa. Så står jag här och...
Ja, men jag tänkte, jag måste läsa på någonting och så bara ringde den klockan. Men Kalmar, vad har de vunnit? Har de inte bara kryssat hela tiden?
Ja, men okej, då kommer jag om lite statistik också. För jag har nämligen också förberett mig. Sedan 2011, när Guldfågeln Arena invigdes, så har HIF tagit 9 poäng på bortaplan. De har vinst, oavgjord, oavgjord, förlust, oavgjord och vinst. Stärker din tes. De har 3 kryss på Guldfågeln Arena.
Plus ett kryss på försäsongen i år.
Just det.
I Kalmar.
Ja, på Gasten. Gasten,
ja, kanske inte Guldfågeln, ja, men ändå i Kalmar.
I skuggan av Guldfågeln ligger Gasten. Men HIF har alltså 1,5 poäng i snitt på Guldfågeln. Det är en arena man trivs rätt så bra på. Där finns bara en förlust och det var 2014 2-0.
Var man... Har du mer statistik då?
Ja, det har jag.
Fortsätt du.
Hur trivdes man då på Fredriksskans? Där är 6 matcher man spelat på Guldfågeln. I och med att man inte var med i Allsvenskan under 2 säsonger. Men däremot på Fredriksskans, denna bildsköna gamla arena där det var självhämtning på bollen och man slog den österut, för det gick den rätt ut i Kalmarsund. Då har man från 2005 till 2010 förlust, vinst, förlust, 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 förlust.
oh vad bra för HIF att Kalmar bytte arena.
Det kan du ge dig på. Där är alltså, man har förlorat 0-2, vunnit 4-2, 0-2, 2-4, 0-2 och 0-1. Så att guldfågen är guld för HIF.
Ja, men då vill det till faktiskt. Alltså, det som har ju varit... oroväckande för HIF som har varit kännetecknade i en negativ bemärkelse de här senaste bortamatcherna, två bortamatcherna, egentligen alla tre, är att man startar matcherna bedrövligt. Häcken var det också tåget, första halvlek är det ju bara i princip Häcken tills dess att de tar ledningen. Göteborg, där var matchen slut efter 20 minuter eller efter en kvart 20 minuter. I Östersund var matchen slut efter kvart 20 minuter. Starterna, nu var det ju seg start här mot Djurgården också. Men det är ändå liksom att man uppträder väldigt vilset på bortaplan. Jag vet inte riktigt vad det är, om det kan inte sitta i huvudet för det är för många rutinerade spelare med många allsvenska matcher, men det är väldigt påfallande hur dåligt HIF inleder matcherna på bortaplan i år.
Göteborg är det en fast situation, va? Och sen ett inspel, det är sömnigt, du har Johan Persson som springer fel ytor där, och sen vilken är nästa bortamatch?
Östersund, okej, där är lite kaosbyten i början, du tvingas till.
Och 900 minuten ett byte, sen kommer två mål och sen kommer ett byte till. Matchen är redan körd.
Men det ska man kunna hantera med den truppen och de spelarna man har. Det ska... Och som sagt var liksom, det är inledningen på matcherna och det där någonstans, ska HIF spela annorlunda? Ja, det vet ju inte jag liksom, det är för vilka direktiv de har fått inför de matcherna. Men man ser ju att de spelar med, med en helt annan trygghet och självförtroende på hemmaplan. Även om första halvlek mot Djurgården inte är speciellt bra.
Men tittar du sen Häckens första bortamatchen som jag glömde,
ja,
det är ju deras bästa förlust.
Kan ja, det är det, det kan man säga.
Mot den bästa motståndet. Mm.
Där andra halvlek kanske till och med där det, och där har du det egentligen. Det skiljer väldigt mycket, det har man sett nu under säsongen här, från de perioderna i matcherna när HIF är väldigt bra och sen när man inte är bra, då är man som en riktigt usel nykomling.
De har väldigt mycket lättare att hitta det flowet hemma än borta. Att få med sig den energin, att hitta det i perioder i matcherna. Ja. Att man bara matar. Mm. Det är svårt borta alltså. Och det är klart, då är man ju borta lag. Då är det ett annat lag som är hemma och har supportrarna med sig. Det betyder säkert en del också.
Ja, men sen en lördagsmatch Kalmar. Jag tror att jag tittade på det. Så mycket folk som brukar vara från nu har det väl sålts rätt dåligt med biljetter till supporter, bussar och sånt till Kalmar den här gången, men det brukar ju kännas, för det är en fantastisk arena också, guldfågeln tight, mycket, det är Olympia feeling på det, till och med röda stolar, det är lite hemma, och så det ska det är liksom ingen. Det är ingen röd, vit, småländsk vägg man möter i supporterskap. Utan, så.
Nej, det finns ju andra lag.
Båda står på samma poäng, va?
Ja, stämmer. Kalmar har bättre målkvot, va?
Min fråga är till er då. Har HIF gått som förväntat? Snart har du spelat en tredjedel. Så här. Har de gått som förväntat? Kommer det bli ett bottenlag? Eller kommer det bli det vi sa någonstans? Eller som jag tror, i mitten kring nia sådär. En ganska trygg resa. Vad säger ni?
Jag säger så här, att precis i detta nu har man exakt så många poäng som man borde ha. Och det säger jag efter att ha fått den här stölden nu mot Djurgården. Vi ska också säga det, alla pratar om att Rasmus Jönsson gjorde mål. Ja, det gjorde han, men hade målvakten uppträtt som målvakten gjorde om inte han hade vetat att det var offside?
Ja, du menar så. Ja, men det
är... man kan inte ta för givet att han skulle gjort mål där. Alltså.
Du menar att målvakten kanske redan hade lagt av?
Exakt, ja. Exakt. Men vi säger att det skulle bli ett mål. Då skulle man bli bestulen på 2 poäng. Men man fick 2 helt till skänks av Hammarby. Så nu är man i princip, tycker jag, där man ska vara.
Nej, just det, när deras målvakt rakar in bollen, tänker jag.
Ja. Så att nu har man exakt den skörden, tycker jag, som man har förtjänat.
Och det är ju P.O. Ljung också inne på, att man har de poängen som man har kalkylerat med. Det hade man ju redan, som man sa, innan den här poängen hade man ju 7 poäng efter en femtedel av serien efter 6 omgångar. Räknar man då att man ska ta 7 poäng i varje sån här femtedel så är det gånger fem, så hamnar man ju på 35 poäng ju.
Och då är man safe.
Och då är man safe ju.
Ja,
är det, men är det där man ska sikta på, eller ska man börja febra och mer?
Nej, men det är där man ska sikta på. Det är det vi har pratat om nu snart ett halvår när vi har stått här och målt sen det var klart att jag fick upp i Allsvenskan, att det finns bara ett enda mål. Och det är ju att hänga kvar. Och jag har ju bara satt upp ett enda mål, och det är att hänga kvar. Sen lever och verkar vi i Helsingborg, vi vet hur det är. När du får den här starten med dunkar till
Norrköping
bara, presterar bra mot guldkandidat Häcken, och sen kommer Hammarby, va, som man plockas bara, wow, då skrivas det upp. Mm. Och det har vi också varnat för, och haft varningsflaggorna hela tiden. Nu gäller det att stå emot.
Jag börjar fundera på där, vad är det som händer? Vad är det här?
Ja, precis. Så då kan du tänka dig hur supportrarna tänker. Ja. Att de skriver upp. Tittar vi bara på krass kalkyl så ligger ju HF där de ska ligga.
Ja, jag är med.
Ska
ligga.
Också en trea mot Kalmar, vilket jag mycket väl kan tro att de kan ta. Ja, då ligger du... Då får du lite luft från det där strecket också.
Och mycket luft.
I det där segment, Marians, det är du som har skapat det här tredje segmentet. Det finns två segment på över halvan, två segment på nedre halvan, och HF ska ju hålla sig i det övre nedre.
Ja, precis. Och det som jag lite grann som jag ska följa med lite extra ögon är just det här med, jag undrar om det sitter i lite grann sen ryggmärgesgrejen i fjol, det här med att skifta så mycket i spelkvalitet. Ena gången kan de i princip, liksom som nu mot Djurgården, köra över Djurgården i andra halvlek, medan man är helt väcka. Jag undrar om inte man har med sig lite grann det här med superettan rent mentalt, i att man var så överlägsen att man kan fortfarande gå med på en annan växel. Med HIF, och det har ju PO varit inne på, ska vi ta poäng så måste vi gå för fullt i varje minut, varje halvlek, varje situation, varje moment måste det här laget gå för fullt. Då kan vi rubba alla lag. Alltså. Men så fort man går ner i någon slags trivsel, superettan nivå som man känner att ja, men då blev du så otroligt hårt straffad i den här serien. Det blev du inte förra året. Det blev de liksom, det skulle mycket till för att HF, även om de växlade ner och drog ner eller släppte på gaspedalen. Men nu måste de hålla foten på gaspedalen hela vägen i varje match i princip. Det är vad Allsvenskan handlar om för dem.
Mm. Du pratade om att vikten av en bra start, Marian. Du pratade om det, att de har inte haft det i några matcher nu. Men i Kalmar, där brukar man väl alltid få till en riktig kanonstart. Eller ska vi ta oss ner av memory lane?
Japp, jag överlåter det. Vi snackade om ett allsvenskt rekord här i början när vi hade löpsedeln uppe. Och HIF är ju faktiskt inblandad i ett allsvenskt rekord som läst stå sig ett bra tag, skulle jag tro. Det är ungefär lite grann som Bob Beamons längdhopp på 8.90 innan det slogs av Mike Powell. Men nu hoppar vi
fram. Och Carl Lewis tangerade 8.90 i samma tävling. Det har liksom inte hänt på hur många år som helst. Så får du ett 8.90-hopp, ja, men då kör vi ett 8.95. Och just det.
Erik Wahlstedt hade det här rekordet innan, kan jag säga.
Ja, han hade det. Du pratar om
Örebro borta,
14 sekunder.
14 sekunder gjorde han mål på.
Ja, Radoprica kommer på högerkanten, egen avspark, snett bakåt inåt, och så gör Erik Wahlstedt mål mot Örebro efter 14 sekunder.
Det rekordet fick han inte behålla.
Nej, och det var inget rekord, för att Erik Wahlstedt hade i blåvitt tröjan gjort samma sak mot Elfsborg efter 13 sekunder.
Eller 13, okej då. Ja. Men Wahlstedt var
där. Detta tror jag var huvudhjälm.
Har jag haft några papper här då?
Nu kan vi ta oss till 2010.
Ja.
Året när HIF inblandat i ett guldrace med MFF.
Lite Bob Beamon-referens där. HIF, vi tar hur många poäng som helst. Alltså nästan poängrekord i Allsvenskan. Mm. Och ändå vinner MFF guld.
Det blir nästan som Liverpool nu med Manchester City.
Ja, eller HIF är allsvenskans Carl Lewis det året. Och så kommer Mike Powell och blir någon typ av MFF.
Så. Det är Kalmar och det är HIF som möts på Fredriksskans, inte på Guldfågeln. Vad händer, Thomas?
HIF har inför den, nu har jag pappret uppe. HIF har inför den omgången bland annat tre spelare i form av Kristoffer Andersson, Erik Edman och Mattias Lindström med mustascher, va? För att de skulle inte raka sig förrän de förlorar. Och vi är inne i 13 omgången. HIF har 10 vinster, 2 oavgjorda, 2 skadade mittbackar, egen avspark.
Det är viktigt.
Egen avspark alltså. Boll hem till vikarierande mittback Marcus Holgersson som dönar den på Mendes.
Jajamän.
Efter 6,4 sekunder.
Bollen seglar över Per Hansson och den här ricochetten, eller vad man kan säga, det här motlig.
Ja, precis. Och nu har jag sett lite sådana när man har lite genomgång på Olympia och Holgersson skyller fortfarande Per Hansson på att han står felplacerad.
Fantastiskt. Ja.
16 maj är detta, tror jag. 6,4 sekunder. 2 sekunder snabbare än snabbaste någonsin, så att det är alltså 8,4 sekunder som det snabbaste är, som vi har glömt kolla ut vem det egentligen är. Ja, hur jobbar man sig upp från en sån? Det är ju snöpligt sätt att få första förlusten, för att HF förlorar faktiskt den matchen med 0-1. Och Mendes målskytt, kan man säga det, när han inte hinner undan. Jag faktiskt utvisade den matchen också efter ett strypgrepp på någon. Jag kommer inte ihåg vem.
Men det är fantastiskt. 6,4. Nej, du har egen avspark.
Egen avspark. Och HF spelar med en man mindre rätt så länge. Och kan ändå inte
vända. Nya insatser på lördag. Se om man slår det. Ja, men då ska man kanske ha egen avspark. Se om Holgersson är där igen. Ju. Se om man kan.
Det ser ju väldigt lustigt ut när man tittar på det där målet.
Ja.
Man brister ju ut i skratt helt enkelt. Ja. En sån rensning som, och bollen studsar tillbaka och en fin båge istället. Per Hans. Ja, det är fräckt. Ja. Men man kan alltid köra argumentet, det kan aldrig bli så illa som då.
Nej, 4,3 sekunder tror jag är rekordet i svensk fotboll, och det är någonstans i Gästrikland. Men då är det egen avspark direkt i mål.
Det är direkt i mål,
ja. Här har vi egen avspark och det blir i eget mål. Ja. Det var ju
det om detta.
Ja, Nilsson. Det var ju för övrigt på Fredriksskans. Och där spelar inte Kalmar längre. Och Nej. Det är ju bara för HIF.
Nilsson, vi skickar dig till Kalmar. Där du får se Kalmar HIF och Kalmar tränas av Magnus Persson. Som du har någon connection.
Jag har varit på något bröllop med honom. Varför?
Ja, just det. Ja. Så är det, ja.
Du har varit på något bröllop med honom.
och det blir väl fullmatad rapportering där utifrån, va?
Det kan du hoppa upp och slå upp dina piffiga skinkalvor på, som de säger i Galenskaperna. I Dalsland heter det, va? Ja. Det känns som att vi håller där, eller vad säger vi?
Bara en liten sak till.
Mm.
18 augusti kanske vi har ett nytt gräslag som är klart för Allsvenskan.
Oh, har du räknat statistik nu? Kör.
Fortsätter Varberg så här, så bör de bli klara hemma mot Brage den 18 augusti.
Det är under förutsättningen, då räknar vi att det krävs ungefär 60 poäng för att vinna serien. 18 augusti kan... Det... tidigt att gå på semester.
Ja, då kan alltså Varberg bli klart. Och där finns ju faktiskt åtminstone en Helsingborgs anknytning i Jocke Persson och Matt Pistrovski som tillhör klubben. Också. Va?
Men då förutsätter vi att de sopar rent i 10 omgångar till. Vad sa vi?
Mm, lite värre för andra Halmstadklubben. Eller Hallandsklubben Halmstad BK. Som nu har bytt tränare. Och såg ni vem som kommer in i staben?
Nej.
Jo, det sa du. Ja, men det var det du som sa det.
Magnus,
det var
du som sa det. Magnus Haglund kommer in igen. Piggt nytt namn.
Är någon som börjar på R, va?
Och sen kommer Reine Almqvist tillbaka från semestern.
Ja, titta där.
Ja, han gick i pension i november. Han skulle aldrig mer. Nu är det färdigt med fotbollen. Fram i maj är han tillbaka igen.
Ja, och när är vi tillbaka igen?
När ni minst anar det, det vill säga nästa vecka. Vi säger tack för nu och drar oss till Småland och Kalmar. HF, tack för nu.
Hej så länge!
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.